Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Idag är jag, Leif Bratt, på Riksbanken, för nu kommer det handla om pengar. Med mig har jag Peter Selin som ska svara på mina frågor. Men först då Peter, vem är du? Vad har du för uppgift på Riksbanken?
Jag är rådgivare till avdelningen för marknader.
Grönsaksmarknader, alltså
det är finansiella
marknader
som vi agerar på.
Och det är då affärsbanker, och vad är det mer som är er marknad?
Ja, precis. De är våra penningpolitiska motparter som vi har mycket att göra.
Det är de som är era kunder, eller vad
ja,
ska man kalla
det? Ja, det kan man säga.
Om jag då går väldigt långt tillbaka i tiden. En gång i tiden så var mina förfäder bönder eller något liknande, fixade och odlade. Och sen vad jag förstår så fick väl någon då ett litet överskott och ville byta med grannen någonting. Alltså vi hade en byteshandel.
Ja.
Och om jag fattar historien rätt så hade vi snäckskal eller någonting annat så här, som vi kunde överföra. Alltså värdet, det var lite besvärligt att kanske byta. Hur uppstod bankväsendet då? Det här med att syssla med pengar.
Ja, som du säger så var det ju lätt när man bodde kanske i en liten by och byta verktyg till exempel med varandra, med grannarna. För man kände ju alla och litade på att man fick tillbaka de här sakerna. Så att jag skulle säga att bankväsendet hänger samman med urbaniseringen. Man fick större städer där man fick handla med främlingar. Och de behöver man lite mer fastare former för de här lånekontrakt helt enkelt. Och det har man hittat på gamla lertavlor. Och en av de första städerna var staden Uruk i Sumeriska riket på 3000-talet före Kristus. Och där förvarade man ju sina värdesaker ofta i templet då, för det var en säker plats. Och där hade man ett redovisningssystem, och templet sysslade även en del med utlåning för att finansiera jordbruk och handel. Så att jag skulle vilja säga att kanske den första banken kanske var templet i Uruk.
Kan man alltså säga att det här, egentligen då bank och pengar eller vad man ska, det var egentligen skuldsedlar då på något sätt. Jag hade gjort någonting och då hade motparten inte någonting att byta med. Då fick jag en liten lertavla som sa, jag är skyldig dig för en ko eller en påse säd eller så.
Ja, någonting sånt.
Så det var en skuldsedel egentligen?
Ja, det kan man säga.
Och sen kunde man gå runt med det här, så kunde någon överta skuldsedeln då?
Ja, jag är inte expert på den här ekonomiska historien, men som jag har förstått det så förvaras sådana här redovisningar i templet. Så man fick gå dit och göra sin affär.
Men då fick vi alltså pengar. Men då, alltså hur, det jag är ute efter det, vi hade de där, om man nu säger lertavlorna eller snäckorna eller vad det nu var för någonting. Någonting som vi betraktade hade ett värde i alla fall. Och så bytte vi ut dem mot metallbitar som vi kallade mynt. Och sen efter ett tag blev de lite för tunga eller för opraktiska. För handen blev lite större. Och så fick vi papperslappar.
Ja.
Hur började vi lita på papperslappar?
Ja, om vi först har det med bytesmedel som du var inne på. Det är besvärligt med byteshandel. Och det är bra om man har en vara som kan tjäna som bytesmedel som alla vill ha, därför att de vet att de kan byta det mot någonting som de verkligen
man litar på den.
Ja, som guld har ju spelat den rollen genom historien. En sak som är lite besvärligt med guld är att man måste ju väga den, så man måste ha med sig en våg. Då kommer man ju på att man kan ju prägla de här guldstyckena så att man kan se direkt på dem vad de är värda. Och det gjorde man i Lydiska riket på 600-talet före Kristus, så nuvarande västra Turkiet. Vid den tiden så hade ju Kina då redan övergått till papperspengar.
Vi var lite efterblivna.
Ja, det kan man säga. Och den andra frågan, hur kan man ha förtroende för en papperslapp? Ja, om jag skrev en papperslapp och försökte betala min frisör till exempel, om jag skriver 200 kronor eller 2 gram guld och vill ge den till min frisör. Jag har känt henne väldigt länge, hon vet vem känner mig. Men jag tror inte hon skulle acceptera den. Varför inte? Därför att hon kan inte gå i sin tur till affären till exempel med den här papperslappen och byta den mot någonting i affären. För de känner ju inte mig och litar inte på den här papperslappen. Men om det står Sveriges Riksbank på papperslappen, då vet alla handlare, de känner igen den här. De har förtroende för Riksbanken som institution. De har också förtroende för själva papperslappen, att det här är en papperslapp som är svår att förfalska. Och de nya sedlarna som börjar komma 2015 kommer vara ännu mer svåra att förfalska. Så det handlar om förtroende helt enkelt.
Men kan man säga då att ett steg däremellan, det var att den här papperslappen, för den var ju enklare att gå omkring med än en guldtacka kan jag tänka mig.
Ja.
Då skrev man på den papperslappen att jag ger dig 1 kilo guld för den här papperslappen. Det blev på nytt på något sätt en slags skuldsedel.
Ja, det verkar ju som om guldsmeder har haft den här rollen nästan som banker under någon period. Att man lämnar in sitt guld till guldsmeden därför att han hade ett kassavalv som var säkert. Så man hade det säkert förvarat och då skrev man en papperslapp att du har det här guldet
och sen
hos
kunde
mig.
Den,
och,
precis, kunde den börja cirkulera?
Sen kunde
runt.
Den börja cirkulera.
För när du säger så drar jag mig till minnes. När jag var grabb på 50-talet, säger vi, då får man säga barn får man väl nästan säga i alla fall. Då stod det på sedlarna att du kan byta den här mot x antal gram guld.
Ja.
Det har man senare tagit bort.
Det tog man bort i början på 70-talet.
Men man kunde gå hit och till Riksbanken, eller var det bara i teorin, eller kunde jag gå hit och byta ut den mot några gram guld?
Det kan jag faktiskt inte svara på.
Kanske någon av lyssnarna som vet det. Men då ska vi gå då in i rollen Riksbank då. Vad är det för skillnad på Riksbanken och om jag nu säger sparbanker, affärsbanker?
Ja, Riksbanken är ju inte ett företag som är vinstdrivande. Utan vi är ju en myndighet under riksdagen. Och riksdagen stiftar ju lagar. Bland annat har de stiftat Riksbankslagen som reglerar vår verksamhet. Och den står det så här. Målet för Riksbankens verksamhet ska vara att upprätthålla ett fast penningvärde. Riksbanken ska också främja ett säkert och effektivt betalningsväsende, står det där. Och det här med fast penningvärde, det har vi sedan, alltså Riksbanken, preciserat som att det betyder att inflationen mätt som förändring i konsumentprisindex ska vara 2% per år. Så det är vårt mål.
Men om man säger då så här att det här är inget företag, men det gick ju att läsa i media, tror jag, förra veckan om att ni hade förlorat pengar för ni sålde dollar för tidigt. Så ni gör ju affärer i alla fall, även om det inte är ett vinstdrivande företag.
Nej, vi gör affärer, men det är inte i syfte att göra vinst, utan det finns andra syften, penningpolitiska syften eller när det rör finansiell stabilitet.
Men när du säger då finansiell stabilitet eller penningvärdet ska hålla sig ganska stabilt, så pratar vi också om, ni har ju blivit lite berömda för det här 2% inflationsmål. Och då vill jag koppla tillbaka till när jag var liten grabb och samlade frimärken. Då kunde jag ha ett tyskt frimärke som det stod 2 miljarder Reichsmark på. Mm. Och då sa min pappa att ja, det hade på 20-talet hade Tyskland en jätteinflation, men han kunde inte riktigt, eller jag kunde kanske inte begripa det han försökte förklara. Men då gick det pipsvängen med det stabila penningvärdet. Men varför har ni det här målet då med, alltså inflation, det har jag förstått, det är penningvärdets försämring, och ni har det här målet då 2%. Varför är det önskvärt?
Ja, man kan fråga varför inte 0%.
Ja,
okay.
Det är mer stabilt.
Men då är det så här att då får man betänka att priserna har en viktig roll som signaleringssystem i ekonomin. Priserna går upp på någon vara, så betyder det att det här efterfrågas mer. Alltså bör vi satsa mer resurser på det. Går priset ner på någon vara, så bör vi satsa mindre resurser kanske på att tillverka den här varan. Och då har det visat sig att, så att priserna behöver vara rörliga både uppåt och neråt för att det här signalsystemet ska fungera bra. Men då har det visat sig att vissa priser är väldigt svåra att sänka. Till exempel löner. Det var inte så roligt att få sin lön sänkt. Även om kanske just den här sysslan kanske mindre efterfrågad. Och det borde sända sig en signal om att vi behöver inte utbilda så många till, fler till det här yrket kanske. Men om den allmänna prisnivån ligger eller stiger generellt, då räcker det att den här varan som inte ska efterfrågas så mycket mer, att priset på den ligger still. För då kommer det att sjunka i relation till andra priser på andra varor. Så att då fungerar det här signalsystemet som det är avsett att göra, i alla fall bättre.
Men vad kommer då inflationen in? Alltså, skulle det inte här fungera om man hade noll inflation? Alltså, några varor kan stiga och några kan sjunka, fast vi behöver inte ha inflation för det.
Ja, fast man kan alltså, det kan bli en gräns. Och man vill hålla sig en bit över, bort ifrån den här gränsen, så att det ska fungera mer smärtfritt. Och det är väl inte någon djupare vetenskap som att man har kommit fram just till 2%, men man tycker att det verkar vara en rimlig nivå.
Jag har fått intrycket av att det här inflationsmålet handlar mer om att vi människor ska tänka: det är bäst att köpa nu för att imorgon är mina pengar mindre värda. Alltså det är ett verktyg för att få fart på de ekonomiska hjulen.
Ja, det kan ju verka när man har någonting som kallas för deflation. När priserna sjunker, det är man orolig för. Ja. Då kan det sätta igång en sån mekanism åt andra hållet. Att man vill vänta därför att det blir billigare imorgon, och då stannar hela ekonomin upp. Så där har man verkligen det tänkandet som du talar om. Men inte lika mycket kanske när man talar om inflation. Att man använder det på det viset.
Ja, men jag tycker det är mer... din chef Ingves, han pratar ju om det här räntevapnet som att göra pengar billigare.
Ja.
Man ska få ner räntan för att vi ska handla.
Ja.
För hjulen går allt långsammare.
Ja, just nu har vi väldigt låg inflation. Vi ligger under där vi borde vara.
Men varför gör han pengar billigare då?
För att vi ska komma upp till den nivå där vi bör ligga.
Ja, och då 2%. Blir inflation också ett mål för att vi ska konsumera. Ja, det var min uppfattning i alla fall. Men om man nu säger att riksdagen har bestämt det här målet 2%, er uppdragsgivare, så är det ju i alla fall 2%. Och det har vi ju inte haft på länge. Ni sköter inte ett jobb alltså. Eller?
Det är inte så lätt. Ja. Vi har väldigt duktiga ekonomer på Riksbanken. Och ändå kan det vara väldigt svårt. Så att vi försöker då styra, genom att styra ränteläget, så försöker vi påverka efterfrågan i ekonomin och därmed inflationen. Men i praktiken så bygger ju allt det här på prognoser. Och prognoser är väldigt svåra att göra. Jag är glad att jag personligen inte håller på med den verksamheten. Men vi har mycket duktigt folk och ändå så är det svårt.
Alltså för mig så är det ju så här då att till skillnad mot dig då, så tror jag att det här handlar om att alltså sänka räntor och sånt. Det handlar om att vi ska konsumera mera för att hålla hjulen igång. Och därför vill man ha de här 2%. Men det jag tror, som man inte har med i ekonomiska kalkyler, det är ju framtidstro. För det är ju väldigt svårt matematiskt att putta in i de här modellerna.
Ja, det.
Så alltså, det är svårt att göra prognoser, det köper jag. Men jag tror att de här ekonomerna, de får lägga in på något sätt en parameter för framtidstro. Och är man orolig för framtiden, så hjälper ju inte det här med sänka räntan. För då vill man ju spara någonting för framtiden, tror jag.
Jo, där har du väl stöd av den stora ekonomen John Maynard Keynes. Han pratade om det här med animal spirits.
Ja. Så att jag tror att det är det som är boven i drama. På vägen för att träffa dig så såg jag en pressmeddelande. Och där stod det att Riksbanken skulle köpa statsobligationer för 10 miljarder.
Ja.
Är det samma verktyg eller instrument ni försöker använda som man gjorde i USA i samband med finanskrisen? Det man kallade kvantitativa lättnader. Ja, för Federal Reserve gick ju in och köpte statsobligationer. Är det samma tanke att staten ska få lite mer att röra sig med?
Ja, nej, det är inte så att staten ska få mer att röra sig med. Utan vad det handlar om är att vi, som jag sa, påverkar ju ränteläget i ekonomin. Och det gör vi främst genom att påverka den kortaste räntan i ekonomin. Och sen ska liksom längre räntor följa med ner, är det tänkt. Och vad är... Men nu är ju den korta räntan väldigt, väldigt låg. Och man kan inte, kanske inte sänka den hur mycket som helst. Men de längre räntorna kanske ändå ligger, som vi tycker, lite för högt. Vi kanske vill få ner dem lite mer, för det är de som mer påverkar hushåll och företagsbeslut om konsumtion och investeringar. Och det kan vi göra genom att gå ut direkt och pressa ner de här längre räntorna då, genom att köpa statsobligationer. Då pressar vi upp priset på statsobligationer, vilket är samma sak som att avkastningen, så räntan på obligationerna, går ner. På det vis kan vi få ner ränteläget.
De långa räntorna?
Ja, precis.
När du pratar om långa och korta räntor, är det då vanligt svenssonspråk? Det är alltså lån på 3 månader, 6 månader, och sen har man 10-års obligationer och sådana saker. Är det det som är korta och långa räntor?
Ja, ändå till 10 år kan man säga. Ja.
Den här berömda reporäntan då, vad är den för något? Är den kort eller lång den?
Ja, den är på våra veckovisa operationer som har en veckas
tid. Det är jättekorta det då?
Det är kort.
Och är det reporäntan nu då som är minus 0,1%?
Ja.
Ja, du får inte spå någonting, gissar jag. Alltså, jag ska inte ställa den frågan. Något annat jag kan läsa i media, det är ju det här att politiker tycker att nu har det blivit lite för ofta finanskriser. Ja. Det är inte stabilt. Och sen säger man att man ska strama åt det finansiella regelverket så att det blir lite större krav på bankerna att kanske ha en viss beredskap för sämre tider. Vad är det politikerna vill? Den här Basel 3 eller Basel 2 eller någonting sånt, tror jag det kallas för.
Ja, det handlar om 2 saker egentligen. Det ena är att se till att bankerna har likviditetsbuffert, alltså att de har väldigt likvida tillgångar för att klara korta utflöden av pengar.
Om vi är många som går till banken och vill ta ut våra pengar, sparpengar, då ska de klara av det?
Ja, till exempel, det är ju ett värsta scenario, men det kan ju vara andra flöden de har ute i banken. Och det ska de klara av under en 30-dagars period, beräknar man då, att de måste ha vissa väldigt likvida tillgångar för att klara en sån sak. Och det andra är att se till att de har en stabil finansiering. Bankerna lånar ju på längre löptider. Och då bör de också ha en del finansiering på längre löptider. Därför att om de bara skulle finansieras till exempel med 3 månaders lån på marknaden, skulle det kunna vara så att rätt vad det är så kanske det inte går att förnya det här lånet på ytterligare 3 månader. Och då sitter de i en revsax.
Men om man då säger, kan de inte ringa till er och få låna mer pengar då?
Det var ju det som hände under den finansiella krisen. Då var det också inte bara kronor, kanske främst dollar, som det var brist på, därför att de amerikanska penningmarknadsfonderna ville inte längre låna ut till europeiska banker. De var lite oroliga. Och det var den främsta källan till amerikanska dollar, som också våra banker lånar. Och då gick vi in och lånade ut dollar. Med att vi lånade dollar från den amerikanska centralbanken som vi kunde vidareutlåna till.
Alltså de litar banken mer på er än på affärsbankerna? Den amerikanska banken litar mer på er? Riksbanken?
Ja, den amerikanska centralbanken, ja, har ju samarbete med andra centralbanker.
Har ni en liten grupp för er själva som försöker också hjälpa varandra att stabilisera den, ja, finansiella sektorn.
Ja,
och då lånade ni ut dollar till bankerna.
Ja.
Och varför vill de inte bankerna ha svenska kronor då?
Vi lånade ut mycket svenska kronor också. Ja. Så att både svenska
har ni obegränsat med pengar? Eller Hur, jag menar,
i princip har vi det i svenska kronor.
Men så inte, ni kan trycka upp hur mycket pengar ni vill?
I princip skulle vi kunna göra det. Men
då kommer inflationen in igen, gissar jag.
Ja, och det du var inne på här, den här hyperinflationen som man hade i Weimar, Tyskland. Med de här frimärken och så. Ja. Otroligt mycket värde. Det var ju det att där så skulle man ju betala krigsskadestånd. Väldigt höga, väldigt betungande, och det klarade man inte av. Och då började man trycka upp pengar. Och det är därför man fick den där hyperinflationen i Tyskland.
Ja, det var ju inte så roligt. Det var väl en delvis orsak till Adolfs...
Ja, så att, det ska vi nog inte göra.
...politiska karriär. Nej, det hoppar vi. Men om vi är då inne på de här affärsbankerna. Ni sätter då ett rimligt tak för hur mycket pengar det ska finnas i samhället, om jag förstår dig rätt. För att vi inte ska få den här obehagliga situationen med en hyperinflation. Så tycker ni en viss nivå är lämplig. Men jag hör ju ryktas så där när man pratar om pengar. En del säger då så här, att bankerna, då, det är de som ökar på penningmängden i samhället genom att ge lånelöften på fastighet, eller jag ska köpa en bostadsrätt och så vidare. Har de något tak som de måste hålla sig inom då? För att om ni säger så här, mycket pengar får det finnas, men om de ger lånelöften... För jag menar, de pengarna cirkulerar ju, då är det någon som säljer sin bostadsrätt till ett högre pris, och så blir det rundgång i det systemet. Men penningvolymen ökar ju hela tiden därför att fastigheterna fiktivt stiger i värde. Har banken någon begränsningar hur mycket de kan låna ut? Alltså affärsbankerna?
Ja, de måste ju hålla en viss andel eget kapital. Så att de kan inte låna ut obegränsat.
Är det Finansinspektionen då, eller är det ni som ska titta att de sköter det där då?
Det är Finansinspektionens uppgift.
Får man beställa tid hos dem också då för att höra? Alltså jag försöker komma till hur undviker det här vid den här oron som finns. Och vem man ska ta i örat när det går fel. Enligt ditt förmenande då, jag vet inte om du får uttala om det här då, men... Hur ska vi göra för att få lite lugn och ro? För det blir ju sån här... Vi har ju haft bubblor nu en gång i decenniet ungefär.
Vi kommer nog få leva med finansiella kriser. Men de här nya regleringarna...
Där vi pratar om Basel 2 och 3 och sådana saker.
De kommer väl förhoppningsvis att göra att de här finansiella kriserna blir något mindre frekventa och kanske inte lika allvarliga som den senaste krisen. Så det här är någonting man får arbeta med kontinuerligt. Så också förfina de här verktygen.
Inom ekologin pratar man ju om någonting som heter ett modeord nu som är resilience. Alltså en slags motståndskraft mot stress i det ekologiska systemet. Är det här någon motsvarighet att försöka skaffa sig en resilience i det finansiella systemet?
Det skulle man kunna säga.
Kan jag som privatperson göra någonting? Alltså ska jag hjälpa till att hålla hjulen igång? Eller ska jag spara för att ha en god ekonomisk situation som familjen? Alltså när jag var grabb då igen, när jag kommer tillbaka till det, då fanns ju en tidning från Sparbanken som man fick som hette Spara och Slösa. Och då fick man ju lära sig att det var en dygd att spara. Nu upplever man sig ju nästan som samhällsförrädare om man inte är en god konsument.
Ja, man ska väl ha en god balans. Men det är klart att det är bra att ha koll på sina utgifter. Och ett bra sätt att börja med det är att gå in på Konsumentverkets hemsida och göra en budgetanalys. Så att man ser var pengarna tar vägen någonstans. Det har jag själv gjort.
Aha, det är mer att man ska se till att man har en hyggligt god... ekonomi. Man ska spara lagom.
Ja.
Det är bra för att slippa bubblor.
Precis som bankerna. Du måste också själv ha en buffert för oförväntade utgifter.
Så det här med att vara en god konsument, det är ingenting du rekommenderar?
Jo, visst ska man vara en god konsument.
Ja, i bemärkelsen att köpa lite mer än man kanske behöver.
Nej, allting ska göras med en god balans.
Okej. Men om vi då går framåt och tittar. Har du någon kristallkula åt oss? Har du något tröstens ord? Hur ser framtiden ut, tror du, på den finansiella sektorn?
Jag tror att den kommer bli mer robust med de nya reglerna som implementeras nu och framöver.
Och du
Så
är
att jag
ganska...
ser med tillförsikt på framtiden.
Så du menar de här, alltså EU kommer att ta ett
Jag tänker
regelverk som, nej, förlåt.
på de här Basel.
Och inte det EU som ska ta det, eller nej? Eller det är Europeiska centralbanken som bestämmer sånt?
Jag är inte expert på det här området,
Nej.
men jag tror att en stabil finansiell sektor är mycket viktigt för
Ja, och på
framtida
ett eller
utveckling.
annat sätt så kommer vi få ett regelverk som vi kallar Basel 2 och 3 och som kommer att göra det mer robust. Det
Ja, det är min förhoppning.
är det du ser i kristallkulan.
Ja, det kan man säga.
Okej. Då ska jag be att få tacka dig Peter så länge och så hoppas jag att lyssnarna har blivit lite klokare varför penningsystemet fungerar som det gör. Tack ska du ha.
Tack så mycket.
Kära radiolyssnare, vid kontrolllyssning så har det framkommit att vi bör kommentera lite av vad vi sa. Och det är så att det är Riksbanken som ska agera självständigt som har bestämt 2% inflationsmål. Därför Riksbanken anser det är en lagom nivå för att ha en stabil finansiell sektor. Och nummer två så är det inte Riksbanken som har något tak på hur mycket pengar, alltså volymen pengar i samhället, utan den styrs av hur mycket banker vill låna ut. Och så det är våra affärsbanker som ser till att vi har en viss penningvolym ute i vårt samhälle i svenska kronor. Det då den här regleringen ska syfta till, det är att se till att bankerna inte går för långt i det avseendet så att de har en stabil, robust ekonomi. Hoppas nu att vi har gjort allting rätt. Tack än en gång. Happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ding-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover, though you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-karat yacht. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, of that we can be sure. I'm being poor. Money, 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 money. Cold in the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your face. When you haven't any shoes on your feet and you're toast in a paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when hunger comes around, rat-a-tat, rat-a-tat, at the window.
At the window.
Who's there?
Hunger!
Hunger.
See how love flies out the door. For money makes the world
go round,
the world
go round,
the world
go round.
Money makes the
go round.
That clinking, clanking sound of money, 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 money. Get it,
money,
get it,
money, 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 money.
Mark a yen, a buck for a pound. That clinking, clanking, clanking sound. So that makes the world go round. It makes the world go round.